There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vad är det du har mer för papper? Är det all propaganda du ska få ur dig under det här?
Det här är sånt vi har i Närke, och det är alltså då, kan titta. Det är alltså helt rena papper.
Okej. Okay. Vad är meningen med det här?
Det är hemligt.
Okej.
Okay. Därför att få er ur balans. Nej, men jag tänker att det är alltid bra att ha ett papper och
kladda. Ja, okej, jag förstår.
Jag poddar med Malcolm. Det gäller ju att vara med. För då kommer han och skickar ut en grej, och så kommer jag sitta och anteckna, och så vad är det jag ska hugga på.
Ja, just det. Ja. När var det senast ni släppte någonting?
Vi släpper varje söndag. Oavbrutet. Mm. Som trogen poddlyssnare säkert vet.
Det var faktiskt ett tag sedan jag lyssnade nu.
Ja, det är ju... Ja.
Om jag frågar så här, har ni blivit mer optimist med tiden? Eller är det...
Ja, det är ju frågan. Nej, det har vi nog inte blivit. Eller, jag vet inte. Vi är nog lika cyniska. Han bara smyger igång så här, poddandet. Han insinuerar att jag och Malcolm är dystra. Och liksom inte är så optimistiska.
Det känns... Jag har märkt att folk som typ ge sig in i offentligheten.
Ja.
De börjar ofta sansade. Sen 9 av 10 gånger så spårar de allt ur.
Ja.
Alltså de blir mörkare, mer dystopiska, cyniska. Men så här lite halvbittra.
Ja.
Och jag tror att jag hade lika väl gått igenom det också. Eller kanske skulle kunna vara på väg där.
Ja.
Men jag tror att absolut att jag har den personligheten att jag skulle kunna göra det, men jag har omgett mig med så här kloka människor. Ja. Alltså typ, jag menar, om jag skulle gå in och skriva något jätte så här dystopiskt, så tror jag att en sån som Ashkan skulle bara, dude, vad händer? Har du tagit din heroin för idag?
Jag twittrar dystopiskt ibland.
Ja, det gör det faktiskt. Okej, Ashkan kanske inte skulle, bara Mer.
Nej, men jag är inte bitter. Jag ser att det är en del av utvecklingen. Det är kulturell evolution. Du behöver kulturellt krig för att kulturen ska evolvera. Sen behöver vi kanske inte 192 skottlossningar i augusti månad år 2021. Det kan vi undvika. Men kulturellt krig är i sig inget negativt. Du måste ha krig för att få evolution. Det är så företag blir bättre. Det är så nationer har uppstått och imperier har uppstått.
Men tror du på det där själv, eller?
Vilket då?
Att du inte faller ner i cynismen som alla andra.
Jag tror att jag faller ner i cynismen, men att jag inte försöker visa det så mycket utåt.
Varför inte då?
Därför att det känns som att man går längs en väg. Till slut när man vaknar så bara fuck, jag typ, det finns bara en sorts eller en viss sorts människor som lyssnar på en. Så här, och så fastnar man i den fällan att okej, nu har jag typ en publik och jag ska, nu måste jag underhålla just den här publiken.
Mm, ni menar så. Mm.
Medan jag tjafsar ju med min publik ganska mycket och utmanar dem.
Men du har ju redan där har ju du definierat din målgrupp och din publik. När du är rädd för att få en annan målgrupp på.
Nej, nej, nej. Det handlar inte om att vara rädd heller. Det handlar om att så här...
Ja, men du vill väl ha... Är det inte där du uttrycker en oro för att du ska trilla ner i cynismen? Typ?
Ja, ja. Därför att så här, senaste typ året har jag börjat komma fram till, eller jag har kommit fram till, när jag ser olika debattörer i offentligheten prata om samma ämnen som jag är intresserad av. Nu skriver Marcus Allard ner i sina tomma papper. Han har med sig så här 4 ark tomma papper. Och jag tror det här är någon skrämseltaktik, tror jag, mot oss. Att jag vet inte om han är någon så här KBG-grej eller någon så här gulag. Vi ska till gulag sen efter det här när han har kommit till makten med Rödbropartiet. Nej, men kolla här. När jag ser olika debattörer i offentligheten prata om samhällsproblem.
Så, när du ser, vad sa du?
När jag ser olika debattörer i offentligheten prata om så samhällsproblem som jag också engagerar mig för. Jag började ställa mig frågan, om jag hade gått till de här personerna och sagt så här, du, jag har det här paketet och det här paketet innehåller massa lösningar, så allt det du ser framför dig, det skulle faktiskt kunna bli ganska mycket bättre. Ska vi köra på det här? Då har jag kommit fram till att många av de personerna skulle säga, va, nej, nej, men då kan inte jag twittra massa dystopiska saker om utvecklingen. Så här, då har jag ingen syfte längre med typ sociala medier. Så det finns människor som vill att det ska gå åt helvete så att de kan säga, haha, jag hade rätt. Mm. Ser du, jag hade rätt. Man bara, ja, jo, det hade rätt, men nu är vi alla nere i skiten. Så här, nu då? Förstår du lite vad jag är ute efter?
Nej. Vad har jag med det att göra?
Du har ingenting med det att göra.
Nej. Du har ingenting. Varför?
Det var verkligen inte riktat mot dig.
Nej,
alltså inte på något sätt. Det var verkligen inte riktat mot dig.
Okej.
Det var riktat mot Malcolm. Nej, jag skojar. Ja. Nej, det var det faktiskt inte. Utan, jag tänker så här. Om både du och jag, och vi ser vad som sker. Alltså det är riktigt illa. Det var ju några som dog igår, någon skottlossning. Jag håller ju inte längre koll på... Det blir så här notiser för mig. Det är sjukt hemskt. Mm. Men jag vill ju att det ska bli bra igen. För att om jag hade bara så här, ah, men det här kommer gå åt helvete, det finns ingenting att göra, då kan man lägga sig ner och dö.
Mm. Ja, ja, men det håller jag med om.
Ja. Och ibland får jag uppfattningen att vissa i offentligheten, inte du, men vissa är mer typ, varför lägger sig inte fler ner och dör? För att allt är åt helvete. Mm. Och det tåget vill jag inte åka.
Nej.
Men allt är inte åt helvete.
Nej, det är det jag menar.
Det inte är. Det finns fickor av helvete om vi tar Sverige.
Mm.
Men allt är inte åt helvete. Men jag tycker inte man heller ska vara rädd för att kanske låta cynisk när det behövs. Och inte vara rädd för att oj, nu vill inte vara den här alarmisten. Vissa saker kräver viss alarmism.
Mm.
Men jag tycker det är fine.
Ja, eller vadå, det går ju jättebra för vissa.
Hur menar du?
Ja, vi har ju, det finns ju flera klassskikt som fortfarande, så kanske inte, i och för sig alla drabbas ju av den här skiten med urspårad kriminaliteten, urspårad migrationspolitiken och hela den här liksom kompotten. Alla känner väl inte av det på samma sätt kanske.
Alltså du tänker liksom etablissemanget.
Du har kommenterat att jag tog in några papper här.
Ja.
Ja, nu så här, hur länge har vi spelat in? 5 minuter. Nu tar du av dina solglasögon.
Har du kollat vad han inte har på sig?
Varför har du bara kalsong med det? Det är så här, riktigt så här vovgeek. Jag tänkte bara så här, han kör speedos. Jag tittade inte liksom.
Nej, det är kallingar. Men faktiskt, det är sant när du säger vovgeek. Det är lite LAN-stämning.
Exakt
här.
Exakt sådär såg Chang ut när han...
Både såg, ser.
Ja, men han, går han runt så här eller? I bara kallingar.
Han har ju faktiskt inga kallingar på sig.
Han har bara mjukisbyxor.
Ja. Jag jobbar på Nyheter idag så...
Ja, du har det?
Han gör en grym...
Har du inte...
Jag gör aldrig research på någonting.
Nej.
Vadå, jobbar du
jag
as jobbade, we speak?
Nej, jag sa upp mig
har
i
du
april,
jobbat där?
Ja, okay. I april 2018 sa jag upp mig från Nyheter idag för att köra volym på AP.
Han gör en grym Chang-imitation. Alltså kanske alltså, det bästa
nej,
jag
det
hört.
Gör jag inte.
Jo,
det
är det bästa jag har
hört. Om du, nej, det kommer inte gå nu på vissa
Chang, hur går det för tidningen?
Det går bra. Jag vet inte hur jag pratar.
Nej, men ärligt, jag tycker inte du är bitter. Du kanske är in i Kina, men liksom, jag är stort fan av din YouTube-show.
Ja.
Jättestort fan.
Då är jag så himla positiv. Och bara...
Jag är oftast positiv, det är jag. Men jag älskar din show. Mitt favoritavsnitt är kromat äppelskrutt.
Ja.
Älskar den sketchen.
Jag älskar också. Jag har så många vänner som älskar det när du pratar om det. Och... Ja.
Det är en skitbra sketch.
Och grättårtan.
Ja.
Grättårtan, vad är det för sketch?
Har du inte hört grättårtan? Nej. Eller är det nästa?
Det är första klippet som gick viralt. Jag tänkte så här, jag satt och filmade min... För alla de här kommunfullmäktige-klippen livesänds ju. För kommunpolitikerna kom fram till innan vi kom in. Bara så här, det är bra för demokratin om vi livesänder allting.
Fan vad de ångrar sig nu.
Så man kan få se hur det ser ut i Örebro kommunfullmäktige. Det är ju lite så här alibi som...
Nu är budgetdebatten avslutad och er budget har gått igenom. Och nu är det då dags för er att gå lös på färdtjänsten. Och från Örebropartiets sida så är det ingen tveksamhet här. Utan det här är bara ett rakt jävla avslagsyrkande. Jag förstår inte vad ni håller på med. Alltså vi har ju redogjort, det finns ju massor av områden vi kan spara pengar på. Det här argumentet om att nej, men det finns inte pengar till det här. Det gör det ju visst, det handlar ju om hur man prioriterar. Så för att nämna några exempel då. Vi skulle kunna dra in 4 miljoner på Örebro-kompaniet. Vi skulle kunna halvera politikerlönerna. Det skulle ju rendera i runda slängar ungefär 10 millar. Kanske, ja, give or take. Oförutsedda kostnader i kommunstyrelsen. Oförutsedda kostnader i kommunstyrelsens utskott. Det är också poster man skulle kunna plocka pengar på. Vi har ett konstbestånd upp över 40 miljoner.
What?
Men det vill inte röra. Det är viktigare då att ge sig på de här människorna som använder färdtjänsten. Det är ju eran faktiska prioritering. Det är så vidrigt. Det är så otroligt jävla vidrigt, måste jag säga. Det tycker jag. Alltså, nej, jag gillar inte det här alls alltså. Och sen så, sänkning av de högst avlönade chefernas löner, det skulle kunna rendera 15,8 miljoner om vi skulle ändå kunna bibehålla den här absurt höga lönenivån som vi har i kommunen. Vi skulle kunna spara in 3 miljoner på konferens och representation. Vi skulle kunna spara in 15 miljoner på de här kommunikatörerna som ni prompt måste ha kvar. Men det är färdtjänsten. Färdtjänsten ska ni gå på. Bara fika till alla kommuner eller till alla politiker i den här kommunen. Det är 300 000 som ni sitter och fika för. Ni vräker i er gräddtårta på skattebetalarnas bekostnad. Och nu ska ni gå lös på färdtjänsten. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Jag har redogjort nu för kanske 5...
Men du, när du står där och gör där. Så här, om man skulle liksom söka på diplomati så skulle man inte vilja se en video med Marcus Allard liksom. Men du är ju inte där för att få dem på din sida.
Alltså, det beror nog på. Jag har ju aldrig sett mig som en diplomat.
Nej.
Men jag har ju härjat kring en del nere i Afrika. Men det så var ju nere i Mali i Västafrika och sen var jag en kort visit i Somaliland för att bevaka presidentvalet åt Nyheter Idags räkning. Nyhet sånt som man gör på Nyheter Idag. Och de, många av de
kan
där,
inte du härma Chang när han
nej,
sa till dig
nej,
åk ner till Somaliland.
Låt han vara.
Åk ner till
så sa han inte. Det var, men de afrikanska politikerna, många av dem, de tyckte att jag skulle bli en väldigt bra diplomat. Jag vet inte om jag skulle bli det. Men det där som du är inne på, det tangerar ju lite det där som du pratade om i början också, det här med cynism och riskerar man inte kanske att alienera vissa människor, och du vet, det blir samma tankegång. Och jag har väl fått lära mig rent praktiskt att det är ingen idé att försöka vädja till någon jävla förnuft, för det är hål i huvudet på de där jävla makthavarna. Det är ingen idé att försöka ha en dialog eller diskussion med...
Men när du till exempel står där och säger så här, 15 miljoner på kommunikatörer.
Ja.
Jag tror inte det finns någon i Sverige, såvida de inte är kommunikatörer själva, som tänker, nej men 15 miljoner låter rimligt på kommunikatörer.
Jo, jo.
Va, gör det?
Ja, ja men vad fan tror du? Varför tror du vi lägger 15 miljoner på kommunikatörer? Alltså det här är ju, det är ju det som är grejen, att många blir så här förvånade över att det ser ut så här i kommunfullmäktige. Men det är så här det ser ut. Det är så här det ser ut.
Hur många kommunikatörer är det, vet du det?
Jag vet inte fan vad siffran är nu, men de där siffrorna är inaktuella, för i senaste budgeten så hittade jag ju ännu mer. Jag har ju fyrdubbla reformutrymmet på 3 år och fortsätter gräva. Så att det finns nog mer pengar att skrapa in där. Sen kan man ju titta på vad de här människorna gör på jobbet. De har ju, alltså, jag vet inte om det är där, om det är kommunikatörerna eller om det är HR-avdelningen som driver, jag vet inte om ni har lyssnat på den, Sveriges bästa chefspodd.
Nej.
Jag har inte det.
Nej, vad är det? Berätta.
Nej, det är tydligen en podd de driver i Örebro kommun. Och det är liksom, det är sånt här skit de gör på jobbet. Så det finns ju väldigt mycket pengar att hämta inom offentlig sektor. Och att då försöka komma in och vädja så här. Ja, jag tror att det här är en dum idé. Vad säger ni? Kanske skulle det inte vara mer konstruktivt att försöka satsa på välfärden? Det här är ju klassintressen. Alltså de här sugsnablarna som de har in i den offentliga budgeten, det är ju, de behöver ju det. Det är ju för att reproducera sig själva som klass. Så att det går inte att vädja till någon förnuft. Det är helt idiotiskt att ens försöka ha en diskussion. Så här, det där är ju filmatiserat när topplocket går på mig. Jag har ju suttit i timmar och försökt bara hålla i mig, och bredvid sitter Peter Springare och suckar. Han är väl lite mer härdad kanske, liksom. Han är ännu mer cynisk än vad jag är.
Är han också med i Örebropartiet?
Ja, det är han. Alltså vad fan. Ja. Det här är ju såna här förkunskaper som bara ska, det ska ju bara sitta liksom. Det är jag och han som sitter i KF för Örebropartiet då.
Okay. Jag hade ju koll på det, men Marcus, alla har inte koll ens på vem Peter Springer är.
Kanske
de som lyssnar på oss, men om vi ska bli international med.
Ja, just det. Nej, men okej då. Men då sitter man där och man försöker liksom hålla i sig själv. Men till slut så det går ju fan inte. Och det där var ju inte ens meningen att det skulle komma ut, utan det var ju, jag kom hem, kände att vad är det jag håller på med? Och så filmade jag den här livestreamen som jag pratade om då, som de har på kommunhemsidan. Så jag filmade med mobilen och så la jag ut den på Örebropartiets Facebook. Och då hade vi typ, jag vet inte om jag hade typ 2000 likes eller någonting. Och så sen loggade jag in i World of Warcraft med Malcolm. Och så satt jag där och avreagerade mig.
Vad har du för gubbe?
Ja, alltså nu spelar jag ju tyvärr inte, för att det går mina IRL-gilder går ju åt helvete om jag.
Ja, just det.
Riktiga gilden Örebro parti går ju åt helvete då. Men jag har ju alltid spelat Dwarf Warrior Protection. Orangehårig.
Okej, okay. Level?
Ja, det beror på vilken expansion, men då körde vi Classic. Uh-huh. Så då höll jag väl på att typ traggla runt i Ungora Crater innan jag bara, nej, fy fan, nu skit i det här. Okay. Men alla som har spelat WoW förstår exakt vad jag pratar om nu. De kan relatera.
Jag har ingen aning om vad ni pratar.
Jag var faktiskt betatestare till WoW.
Ja, det är,
men det sög, för det var inte så många inne då, jämfört med sen när det släpptes.
Nej, det är, ja, WoW är bra. Det är du som är afghan. Alltså WoW, det slår ju heroin 10 gånger alltså. Det är liksom bara man hör sig musiken till Elwynn Forest, man blir ju helt, det är som att vifta med en spruta framför någon typ.
Jag har aldrig spelat det, och det enda jag har spelat är FIFA, that's it.
Var var jag någonstans? WoW. Vi spelar WoW.
Exakt.
Och så vid något tillfälle säger Malcolm bara, fan, det här klippet har typ 300 000 views typ. Och så kollade vi, och då var det typ mitt i natten eller någonting. Alltså det gick väldigt fort, och så blev det tokviralt.
Men när du står där och säger det om grättårtan och äppelskrutt och det där, när du är klar sen, är det någon där, förutom Peter Springare, som säger, fan Marcus, bra jobbat?
Ja, och det är ju det värsta.
Och det
idioterna
är det.
Som står bakom besluten bara, bra sagt. Men det är det som är så här. Jag vet inte, det blir nästan att man tappar hoppet ännu mer.
Kommer de anonymt efteråt och ser det?
Ja, vissa gör ju det. Det är ju vanligare att liksom borgerliga politiker kommer fram då. Men jag tror att det skulle vara likadant om det var det så kallade högerblocket som styrde istället för. Nu är det ju sossarna, KD och C. Och sen vissa är ju så här militanta försvarare av ett kromat äppelskrutt. Så då är det ju så här.
Men det här är också roligt, för även om Det är varför du aldrig kan bli en diplomat. För även när människor kommer fram till dig och säger så här, fan, det var bra, så kallar de för idioter.
Ja, men de är ju idioter. Mm. Eller vadå, vad skulle du kalla en person som säger bra sagt, och sen så nästa sekund så röstar de för det, va?
Men jag håller med. Det finns ju någon ironi där. Ja. Men så här, sen du startade Örebropartiet, har ni fått igenom någon reform som har varit bra för Örebro?
Nej, vi har ju 3% av rösterna. Vi kommer in precis på håret. Mm. Men det är också det, man får tänka att det här är maraton, inte en sprint. Och politik funkar inte. Det finns ingen kärlek i politik. Alltså, ska du vinna någonting i politik, då ska du sätta en revolver mot tinningen, mot den du förhandlar med. Du kan inte komma in och vädja till någon jävla förnuft och ha en dialog. Det funkar inte. Du måste vara på krigsstigen. Och annars kan man gå med i Moderaterna om man gillar den här kack-stilen, typ. Sitta där och bara be om ursäkt för att man finns, typ. Och sen så fort man gör ett utspel så tar man avstånd från det, typ 30 sekunder senare, för att någon på SVT har blivit lite kränkt.
Så att vilket år var det du startade partiet?
Åh herregud, 2014. Och det startades ju som en, ja, men renodlad vänstergruppering. Det var ju då jag hade gjort mig omöjlig i Vänsterpartiet. Och jag var väl... I alla aspekter var ju en renodlad vänsterungdom, så... Och sen startade vi Örebropartiet.
Var Malcolm med då?
Ja, på ett hörn. Han gjorde sig också omöjlig i Ung Vänster. Det var så, eller vi träffades i 2012. Och sen så drog jag in honom i Ung Vänster. Och sen blev han distriktsordförande för Uppsala och jag var för Örebro.
Så ni var vänner innan ni gick in i Vänsterpartiet?
Ja, alltså det var som så att jag läste... Han skrev på sin blogg och så hade han så här inlägg som jag tyckte var bra. Och så skrev jag bara, tja, vi måste träffas. Och jag tänkte mig typ sån här snubbe klädd i typ Adidas och sneakers. Sen så bestämmer vi träff. Alltså, dyker upp någon person i typ så här västafrikansk jävla värme den dagen. Så här skitvarmt. Och där kommer en person och lunkar fram så här skitstort afro, klädd i typ Manchester kavaj. Så typ man kan ha när det är så här 20 minus. Bara, är det du som är Malcolm? Ja. Och sen därifrån så
jag har faktiskt varit uppe med Malcolm i Östersund, hälsat på Ganman. Mm. Och det var väldigt varmt den helgen. Och Malcolm hade på sig sin Manchester kavaj. Mm. Och ville inte vara i värmen, han ville sitta i skuggan. För han hade inte klarat sig bra i Kenya. Vart är han? Uganda än? Nej.
Ja,
alltså ursprung eller?
Ja, det är utom märken någonstans.
Nej, men du vet väl?
Ja, jag tror att det är Uganda. Det är väl Baganda-folket,
ja, exakt, som är hans. Han brukar ju prata om det ibland ju.
Ja. Det blir lite så här.
Men får jag fråga dig, var det han som radikaliserade dig? Eller har du radikaliserat Malcolm? Alltså, nu menar jag i relation till Vänsterpartiet och att ni var jobbiga.
Dålig fråga, kasta den. Den är fel. Ingen av oss har... Alltså...
Men hur hittade ni till varandra? Det var ju ni två som...
Ja, men det sa jag ju precis. Jag läste ju ett inlägg. Jo. Och så hörde jag mig till honom. Och sen så pratade vi om... för han hade väl någon slags socialistisk utgångspunkt. Så här jävligt cute. Som jag också var så här, ja, men hur gör vi en revolution? Så här, 20-åringar sitter och liksom i Uppsala vid Fyrisån och diskuterar. Så här, ja, men, och jag sa att, ja, men, steg ett är att man måste ju gå med i en organisation. Kom med i Ung Vänster, så tar vi makten där. Typ. Och sen så börjar vi bygga en fraktion. Och det är det som gör att vi blir uteslutna till slut. Men då är ju förevändningen att vi... Vad var det nu? Att vi älskar politiskt våld, typ.
Men vänta, var det planen från början?
Ja, det är klart. Man måste ju ta makten i en organisation. Annars kan du ju inte... Vad fan ska du...
Vad tror du det var som gjorde att Vänsterpartiet avlägsnade er från...
Ja, du har koll på det. Det var för jag berättade nyss, kanske.
Ja, det var för att du berättade nyss.
Nu sitter hon, Anna Björklund, och bara, nu pratar han om Vänsterpartiet igen.
Ja, men skit i det.
Ja, det är väl förståeligt att de skickade ut oss. Vi var ju helt jävla rabiata. Alltså, så här, de grejerna vi gav uttryck för är ju inte kontroversiella i Vänsterpartiet om du tillhör rätt fraktion. Alltså, du har ju kommunpolitiker som typ så här, skriver typ att borgarna ska smaka bly och sånt där. Liksom. Och det, egentligen så handlar det om en konflikt som jag kom att ärva, som var liksom i partiföreningen i Örebro mellan olika sidor. Och det var inte så här revolutionärer mot reformister eller sånt där trams, utan det var bara makt om stolarna. Och sen så använde man de förevändningar man kunde hitta för att skicka ut mig. Och jag var ju en punkt på deras lokala partistyrelsemöten, alltså i Örebro då, så var ju punkten Marcus Allard varje möte. Så här, hur ska vi göra för att bli av med honom? Och sen...
Men varför? Vad var det? Berätta bara lite kort så här. Vad var det ni sa som var så rabiata så att de...
I slutändan menar du? Eller? Ja. Alltså det är ju en ganska lång process, men vid något tillfälle så gjorde jag ju jag jämförde Löfven med Hitler. Och då var det så här, Stefan Löfven hade ju sagt något om att vi behöver ha ett globalt handslag mellan arbete och kapital. Ja, det är korporativism. Och så, vem var också för korporativism? Oh, Adolf Hitler. Och så skrev jag det, tyckte Stefan Löfven och Adolf Hitler typ. Och då var ju det, och det är så här, ja, jag ser väl inte det som världens största problem så. Och det är också så här från typ en 20-årig snorung i ett ungdomsförbund. Men då blev det ju drev på det där.
Fast det var med flit. Du skrev det...
Ja, 100%. Men om man då tänker så här, vad hade hänt om jag hade skrivit Jim Åkesson istället för Stefan Löfven? Då hade det varit okej.
Fast det är lite närmare sanningen ändå.
Ja, fast det är ju där det inte är. Alltså, det är ju det som blir... ja, det beror ju på vem du frågar liksom. Men jag tror nog ganska många svenska väljare skulle nog inte hålla med om det.
Vänta, var det Löfven vars någon släkting hade kopplingar till nazism? Vänta, jag kanske helt ute och cyklade, men han är ju adopterad ju.
Stefan Löfven?
Ja, det är han ju.
Är han adopterad?
Ja, visst inte det.
Va?
Han är adopterad.
Jaså?
Ja, så
från han... vilket land?
Nej, men han är svensk, men han adopterades av en familj.
Okay.
Och jag tror att hans...
Intressant.
Den här nya familjen han kom till, det var typ någon där som hade någon koppling till... Alltså jag kommer bli så anmäld för förtal här, men... Någonting sånt där.
Ja, men det behöver inte betyda att han har någon...
Nej, för han är ju inte ens där blodmässigt. Han kommer från annan...
Blodmässigt.
Ja, men så är det ju.
Ja. Han... Men då var det en grej, och sen så var det typ det här med Revolutionära fronten och AFA och allt sånt. Och det tyckte jag var... Ja, det är ju självklart man ska supporta det, tyckte jag. Och det är många i det partiet som gjorde, och det var det som gjorde att det blev sån jävla stor grej när de skulle utesluta mig med den officiella förevändningen. För att då kommer ju typ så här gamla veteraner från typ spansk inbördeskrig med någon som de lever kvar, men typ så här, det var inte hur lätt som helst att skicka ut mig på den punkten typ. Men egentligen så handlar det om en intern maktkonflikt. Och någonstans har väl jag lagt den där skiten bakom mig, även om man måste sitta och ta upp det då och då. Men det är i alla fall i de liksom sviterna som jag startar Örebropartiet. Och det som händer under den tiden, det är ju att vi går väl från att vara den här vänstergruppen med vänsterkids till att bli mer så här, ja, men verkligheten och de där ute, ni vet väljarna, hur vinner man dem? Typ? Hur vinner man människor? Och då gick man ifrån att sitta med det här rövinsglaset och prata om så här filosofidiskussioner som är jävligt abstrakta, till att mer fokusera på så här, ska vi ha en vägbula på den här vägen eller inte? Och om man nu i efterhand ska gika loss utifrån någon slags marxistisk perspektiv, för jag ser mig fortfarande som en marxist, även fast vänstern hatar mig och jag avskyr dem, för att jag tycker att de
har väl lämnat marxismen för ganska länge sedan.
100%. Sen sitter ju så här höger Twitter och bara, åh, jävla marxister! Men det är så här,
på tal om vänstern, Jonas Sjöstedt är ute med en bok.
Ja, just det.
Sina memoarer, ja. Typ. Och Malcolm lade upp någon
han skriver om oss där.
Precis, så han skriver så här, Jonas Sjöstedt, i sin bok. Malcolm blev en vänsterskribent inom citationstecken. Som mest intresserade sig för att angripa vänstern och elda på högerns kulturkrig. Rasisternas problembeskrivning om invandring och begrava sig i långa teoretiska resonemang om identitetspolitik. Han hamnade så småningom i Sverigedemokraternas tankesmedja Oikos. Allard inledde ett lokalpolitiskt samarbete med uppenbara rasister. Det blev en snabb resa från revolutionsromantiker och frasradikaler till apologeter åt, sen ser jag inte vad som står mer.
Är inte det ett långdraget teoretiskt resonemang i sig?
När han säger att du startade med uppenbara rasister, alltså Örebropartiet, vilka är han syftar på?
Jag vet inte, du får fråga honom.
Men okej, men om du skulle vilka var du startade den med?
Det var folk som var med i Ung Vänster.
Okej. Okay. Och vilka var det?
Vill du ha namn?
Nej, men varför kallar han dem för uppenbara rasister?
Jag tror att han syftar på Peter Springare som kommer in 2017. Men jag vet inte, du får fråga honom. Alltså, Jonas Sjöstedt är en jävla idiot. Och så här att, visst, jag förstår sig för att han skriver så där.
Varför det?
Att, nej, men han behöver väl ha ett narrativ kring det där också. Men den här resan var ju liksom, jag var ju en del av vänstern även fast jag blev utesluten från Vänsterpartiet. Den liksom, man kan prata om två uteslutningar. Den första är när man blir utkastad från organisationen. Och den andra sker ju i med bredare bemärkelse kanske för varje steg man tar för att bygga det här partiet. Och jag gör väl det hela tiden utifrån någon slags utgångspunkt att jag tror på klasskamp. Jag tror på idén om att det är bra att folkflertalet och majoriteten styr. Och ju mer man vill vandra den vägen, desto mer inser man att det är inte förenligt med svensk vänster idag. Och när han pratar om så här kulturkrig och rasister, alltså vänster måste göra sådana, de måste slå knut på sig själva för att förklara varför arbetarklassen röstar som de gör idag. Vänsterns klassbas idag är ju, det är ju det som jag och Malcolm pratar om då, transferiatet. Och det är väl det han pratar om, så här långa krångliga resonemang. Vi kallar det ju marxism och försöker ju ha en klassanalys på samtiden. Och det är inte kompatibelt med vänstern idag. Och det jävla intränade lätet om så här rasism hit och dit, det är ju det enda de rapar upp. Och jag var ju likadan när jag var med i ungdomsförbundet. Att det är ju den verktygslåda man har att tillgå. Så här, det är jättepopulärt att ha en marxistisk analys när det gäller arbetsmarknaden, om du tittar på en fabrik typ. Det är inga som helst problem för dem att ha en marxistisk analys. Men sen om du ska typ titta på migrationspolitiken eller lägga an en klassanalys när det gäller kriminalitet, ja, men då måste man göra avkall på det. Det är jättepopulärt att vara feminist om du pratar om någon mediamänniska på söder. Men om du ska titta på förorten, då blir det jobbigt. Och jag ser det ju inte som en kulturkrig heller, utan det är ju högerns förklaring kring. Jag ser ju det så kallade kulturkriget är ju snarare en förlängning på en materiell konflikt någonstans. Alltså en idémässig förlängning på en klasskonflikt.
På vilket sätt är det materiell, menar du?
Ja, men det handlar ju i grunden om en kamp om resurser. Alltså transferiat, jag kanske får förklara vad det är.
Ja, kan du berätta vad transferiatet är? Jag gillar den termen, men dra den lite
det är
kort.
Ju, det är ju snarare ett klassfenomen, typ. Snarare än en klass. Men det är väl den gemensamma nämnaren för de som man skulle kunna klassificera som transferiat är personer som är beroende av offentliga transfereringar. Alltså transfereringar från det offentliga. De är beroende av att leva på skattemedel. Jag tror att det klassskiktet är extra utbrett i Sverige, i liksom sosselandet Sverige, det var en väldigt stor stat, en väldigt stor offentlig sektor, där staten är centralt för ekonomin, alltså som produktionsmedel, jämfört med till exempel USA. Och då finns det olika sätt som du liksom kan legitimera varför du ska ha sugsnabeln in i stats, vad ska man säga, in i den offentliga budgeten. Så. Och ett sätt är ju ideologi. Så många inom transferiatet är ideologiproducenter. Där hittar du journalister, det är kronikörer, kulturarbetare, konstnärer, hela det här, kommunikatörer, hela genusvetenskap, mångfaldsstrateger, människor som jobbar med gender budgeting och jämställdhetsintegrering och massa sådana här hittepå-ord.
Hållbarhetskonsulter.
Ja, alltså det är ju också skitpopulärt, alltså världens undergång. Att livnära sig på det också. Och ta fram då policydokument mellan kommuner och civilsamhället och allt vad det heter. Och det är massa dravel. Det är bara en massa jävla dravel. Och så fort du attackerar det så drar de det ideologiska svärdet som försvar. Jaha, men du är klimatförnekare. Jaha, ja, du hatar jämställdhet. Okej, du är rasist. Och det är ju så man ska förstå när vänstern använder de här termerna. Det handlar inte ett skit om att de ska liksom stå upp för invandrare eller någonting, utan det handlar om att de försvarar sin klassbas. Och det är dags att man ser igenom det. Högern blir ju fintade varje gång. De går ju i fällan varje gång och bara, ja, men nu ska jag dissekera logiken i Jonas Sjöstedts argumentation. Bara fuck that. Så han har ju en tydlig agenda, vänstern har en tydlig agenda. Men det är bara en del av transferiatet. Man skulle också kunna prata om,
alltså det här ideologiska svärdet, det är så väl kondenserat i en tweet från Miljöpartiet där de citerar Märta Stenevi. där hon säger, om ett drygt år är det val. Det valet kommer stå mellan konservatism och progressivitet. Mellan främlingsfientlighet och medmänsklighet. Mm. Mellan klimatförnekelse och klimataktion.
Mm.
Och alltså, jag ska igen, det är jävligt ballsy att säga att om ni inte röstar på oss så är ni klimatförnekare och rasister. Det är basically vad hon säger.
Mm.
Men jag tycker det kondenseras ju alla bra det du beskriver nu. Det är ju rakt av det ideologiska svärdet.
Mm. Och det är så de använder det där. Det är liksom deras, ideologin är deras murbräcka för att ta sig igenom barriär efter barriär. Och det är några som betalar för deras existens. För så är det. Det är inte liksom en fluffig liten idékamp, utan det här är en kamp om resurser. Det här är en klasskamp. Och de som betalar för det är ju i allra högsta grad är ju arbetarklassen. Men också, och det är här som blir intressant då, där folk inom vänstern, när man bryter mot det här narrativet, att även liksom kapitalister inom mån betalar för det här. Kapitalister och arbetarklass, de har en antagonistisk relation mot varandra. Det är en konflikt där, liksom. Det är ingen som förnekar det. Men de är båda produktiva. De är båda viktiga för att ekonomin ska fungera, för att kapitalismen ska liksom rulla på. Men transferiatet har en direkt parasitär ställning på de båda. Och det är ju det som jag menar är liksom, det politiska projektet för vår tid måste ju syfta till att bygga en allians mellan produktiva klasser. Och det är där som jag menar på att den, liksom, om man ska uttrycka det, så den populistiska potentialen finns. Alltså om du ska prata om en svensk populism, så ska den bygga på en klassallians mellan de produktiva elementen kontra transferiatet. Och det är det som jag tycker är då lite fel när man säger att SD är typ populister. Ja, de skulle kunna bli, men de är liksom, de är inte riktigt där. Jag ser ju en potential för att bygga den typen av politisk kraft. Men till transferiatet också så finns det också ett annat unikt klassskikt som jag skulle säga är ganska unikt för Sverige och för vår tid. Och det är ju migranter, alltså transferiatmigranter. Och då pratar jag inte om personer som du kan använda som man har gjort historiskt, där man använder liksom invandrad arbetskraft som murbräcka för att pressa ner lönerna för proletariatet, alltså för arbetarklassen. Utan här pratar vi om människor som inte ens har en chans att kunna bli en del av produktionen. Vem fan är det som ska bli utkonkurrerad av den somaliska fembarnsmorsan som är analfabet? Var är hennes plats i produktionen? Hon är helt förpassad till passivitet, till liksom bidrag, såvida vi inte ska prata om typ någon sån här lumpen proletariat. Alltså det, vad ska hon göra typ? Var en scavenger? Alltså samla tuggummi på gatan typ? Och nu tycker ju vissa typ såhär, ja, men det här är nedvärderande att säga så. Men det är ju ett faktum liksom. Och vi har tagit in jävligt många människor som vi har förpassat till en bidragsposition. Och jag säger inte att det är omöjligt. Jag tror ju på varje människas liksom, potential. Så. Alltså det spelar ingen roll om du växer upp i en grotta i fucking Sovjetunionen. Du kan bli första mannen i rymden. Det är bevisat. Men att för att kunna uppnå, för att kunna liksom, vad ska man säga, uppnå det här, att få utlopp för den fulla potentialen, så krävs det ju enorma investeringar i den här gruppen, och det har vi liksom inte ekonomisk kapacitet till att göra. Så det skulle jag säga är de två beståndsdelarna av transferiatet så som vi tjatar om det. Och det är så här, ja, är det akademiskt belagt? Ja, det skiter jag i. Det är, så här, det är ett användbart verktyg rent politiskt för att förstå vad samtidigt. Det funkar för mig, och det är utifrån det här som vi bygger vårt projekt. Så. Och det som jag har sett som typ kontrasterar det här, det är liksom personer som, de vill utkämpa dagens materiella politiska konflikter i sin farfars uniform. Typ. Att de står och tjatar om så här, men nutter som står och pratar om att Jimmie Åkesson är nazist eller att Jonas Sjöstedt är kommunist. Båda är lika fel. Båda är, det här är fetischer som man använder för att man trycker in egenskaper i det här. Liksom, för att, ofta för att förklara sitt egna nederlag. Typ. Så här, vem som helst som har några hjärnceller fattar ju att så här, Jimmie är inte nazist. Jonas är inte kommunist. Liksom. Men det är typ där diskussionen är. Typ.
De partier som kör det här ideologiska kriget för att tillskanska sig de här resurserna som är offentliga. Det är väl egentligen alla partier till viss grad.
Mm.
Men om vi tar de partier som direkt drar fram det här ideologiska svärdet, som Märta Stenevi till exempel. Mm. Där skulle jag med ganska stor trygghet kunna placera in till exempel Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, till en stor del Centerpartiet numera också.
Mm.
Liberalerna har väl börjat gå bort från det där lite grann nu i och med att Nyamko kom in. Men de här partierna tillsammans har ju nästan hälften av rösterna.
Mm.
Vad tror du det som gör att så kallade vanliga människor som faktiskt tillhör produktionen supportar den här, det här transferiatet som egentligen vill ta deras resurser?
Alltså det där är ju en väldigt stor fråga.
Ja, jag vet.
Det här är en lång podd.
Ja, det är bra. Men vi, vad ska man säga, fan, 2 timmar räcker ju inte för det där svaret. Det är ju, men så här, politik är mer än bara att man går runt och tänker så här, jag är den högklassen och jag står i motsatsförhållande till den här. Det är ju inte så det funkar. Och det är ju inte som att de går ut och skriker eller liksom att innehållsförteckningen är så här, vi är till för transferiatet. Vi är till för parasiterna inom offentlig sektor så att de ska kunna äta på bekostnad av undersköterskorna. Utan man marknadsför sig på lite annat sätt. Det är en hel diskussion om så här, men vilka preferenser är det som styr och så vidare. Sen så här, ja visst, det, vänstern är ju, det man skulle säga är vänsterplan halva dagens politik, de är ju mer klassmedvetna för transferiatet idag. Alltså vänstern har ju bytt ut sin klassbas successivt, även sossarna i någon mån. Man gör ju den resan att man har gått från att vara av och för arbetarklassen till att bli av och för en minoritet. Och en del av transferiatet, och det är det som blir, det är lite så här, man får försöka tänka att det här är inte liksom fasta former utan det är lite mer flytande typ. Men att en del av det här är byråkrater och politiker också. Jag menar, fan, jag har väl någon form av transferiat. Jag är ju politiker. Malcolm är ju, vad är han? Kulturarbetare. Kanske man inte ska säga, nu kränker jag honom. Han jobbar på, han. Men att så här, så vi är ju där. Vi är ju där också. Så man får ju se vad, när är de här verktygen användbara och inte. Men gällande, för jag fattade som att du sa lite så här, ja men högern är inte lika crazy som vänstern när det gäller just transferiatet typ. Men de, där du ska titta på, men vilka är egentligen de primära klassintressena för svensk höger då?
Alltså egentligen så är de det på ett sätt. Om vi tar till exempel att Moderaterna på Twitter och offentligt är väldigt kritiska mot public service och vilken roll de ska ha. Mm. Men sen när det väl kommer till kritan i riksdagen så låter de det passera att public service ska bli skattefinansierat med värre 8-9 miljarder per år. Och det är ett ganska tydligt tecken på att nej men, de kan faktiskt skita i vart de står så länge de vet att de säkrar sin framtid rent politiskt genom att vara allierade med public service.
Och det som är jobbigt för högern är att de står ju någonstans med 2 ben, nu pratar jag i bred bemärkelse, men kanske med tonvikten på Moderaterna, att de står ju någonstans med 2 ben i den här konflikten. Att dels så har ju det som du skriver nu, att de krälar inför public service. Och för mig, det är ju bara retorik där. De radikala förslagen som de kommer med, de lägger de fram 20 år för sent typ, efter att de typ så här kollat sig över axeln 40 gånger och frågat sin kompis på SVT om det är verkligen okej att tycka som de gör. Men rent klassmässigt så, det man märker i alla fall lokalt när de blir som argast, det är ju ifall man tycker att så här, men vi ska inte subventionera friskolors handläggningstid. Vi ska inte lägga skattepengar på att personer ska lajva företag i offentlig sektor. Då blir de riktigt upprörda. De slåss också om staten som produktionsmedel. Alltså deras kapitalism är en suga på, det är sosse suga på tutten kapitalism liksom. Det är det här, eller suga på sosse statens tutte. Där hittar du ju svensk höger idag. Och där tror jag man kommer få se en konflikt mellan de elementen och typ småföretagare, mellan typ Puttes Rör AB, alltså mer någon hybrid mellan knegare och företagare. För att det är ju de som betalar för skiten genom skatten. Och det för mig väl någonstans till att så här, du kan föra en klasspolitik för arbetarklassen idag och du kan se det som en marxist samtidigt som du kan förespråka en skattesänkning. Det är liksom, och i svensk politik idag så har vi någonstans fastnat i att så här, ja, men det är vänster mot höger. Så här, det är, vi ska ha jättestor stat kontra, vi ska ha minskad skatt, det här dravlet. Och jag ser det inte så, utan jag ser det mer att det är ju en konflikt mellan olika intressen typ. Så hade jag haft ett riksdagsparti, det har ju inte jag. Jag är bara, varför är jag här överhuvudtaget? Jag har ju bara 3% i Örebro. Det är så här, vem fan är han? Han är helt jag har ju ingen makt än så. Men om jag skulle ha det, om vi leker rent teoretiskt, yeah, då jag hade ju fan sett till att sänka skatterna rejält för knegare alltså. Och all sån här jävla bensinskatt, konsumtionsskatt, all sån bort med skiten. Det där finns bara till för att vi ska nära parasitär klassskikt. Alltså jag vill ju maximera produktionen någonstans. Och det är ju det som gör att jag kan hitta gemensam grund med många från högern. För att de som röstar på Örebropartiet, de ser sig ju knappast som marxister. Vissa gör det. På våra introträffar, då kan det sitta en kille som har, han har liksom studerat Marx typ. Bredvid en snubbe som har varit med i sossarna jättelänge och varit fackligt aktiv. Bredvid en snubbe som driver eget företag. Bredvid någon tant som har varit med i SD. Bredvid, alltså hela spektrat någonstans. Men där du inte hittar är ju transferiatet. Så att du hittar liksom människor från olika politiska läger. Och det är där jag ser potentialen någonstans att äta av alla de här. Att det är där den, liksom, om vi ska använda det begreppet, populistiska potentialen finns. Om vi använder populism som ett begrepp som betyder typ folket mot eliten. Inte då att jag lovar guld och gröna skogar, för jag är från Närke. Jag tror inte på positiva visioner överhuvudtaget.
Det där har jag märkt när jag diskuterar med traditionella högermänniskor ganska ofta, att i den svenska diskursen är det inte så många som vet vad marxism egentligen är. Nej. De blandar ihop marxism med kommunism och socialism. Visserligen är de två senare sprungna ur marxismen på ett sätt. Alltså, du kan vara marxist utan att vara socialist, menar jag. Utan att vara kommunist för den delen heller. Mm. Du kan fortfarande göra klassanalysen och köpa det som enligt mig är ett faktum. Att den som styr produktionsmedlen, den kommer alltid sitta högst upp i näringskedjan. På samma sätt som godsherrarna ägde all brukbar jord och på samma sätt som industrialisterna ägde fabriken, i alla fall i början av den industrialistiska kapitalismen. Ja. Och då är det inte en så konstig långdragen analys att om du bygger en stat där du har en extremt stor offentlig sektor som Sverige, så är det ett sorts produktionsmedel där du kommer få en klass som kommer klättra väldigt högt upp i näringskedjan. Sen är det inte så svart på vitt. Vi har, som du kallar det, transferiatet. De är en del av produktionsmedlen. Sen har du fortfarande industrialister och storföretagare som också är högt upp på en annan näringskedja.
Och det som är, man får ju vara lite flexibel i sin, för det som är väldigt populärt, det märker man med folk som är ganska ny inom politik, de vill ha de här hermetiskt slutna formerna. Liksom. Och nu har jag min pusselbit, den ska passa överallt.
Ja.
Politik är så jävligt. Det som gör politik svårt är ju att det är rörelse hela tiden. Det är liksom inte som när du ska skicka en satellit till en planet. Liksom, planeten ändrar inte storlek. Planeten har en bestämd omloppsbana. Du kan liksom beräkna det. Men politiken är ju mer flum. Alltså, nu låter jag ju helt flummig. Men så här, saker, det är mer rörligt någonstans.
Men det är ett kaotiskt dynamiskt system.
Ja, exakt.
Det är inte linjärt.
Och det är också det som gör att det blir, när folk då ska lägga an sina perfekta former på realpolitiken, när Miljöpartiet ska lägga an sina, alltså sin rädda världen form. Det får konsekvenser. Men inte bara när politiker gör, utan du har ju också transferiatet inom byråkratin. Och det är ju också någonting som vi trycker mycket på, eller jag gör i alla fall, att så här, det är knappt, politiker styr ju knappt längre. De sitter ju som en gäng jävla fågelholkar och bara tittar på vad tjänstemännen presenterar på bordet. Så att och så var det ju inte förr när vi hade liksom sossepampar som pekade med hela handen och bara så här, Anderssonska bygglov. Det är så här, du vet. Det var den lokala starke mannen typ. Och det fanns ju nackdelar med det också. Men att det som fattas idag är någonstans politiska kadrer. Alltså, vad ska man säga? Ja, men politiker som tar för sig och som faktiskt strävar efter att ha makt. Titta på svensk höger. Det är ju fan det sista man skulle kunna säga om dem. De är ju rädda för makten. De här politikerna är ju livrädda. Det är som ett gäng jävla piloter som har, de har gått pilothögskolan och sitter i planet. Inte för att köra flygplan, utan för att kunna supa i sitt tax-free längst bak.
Men alltså, varför är de rädda för makten?
Ja, det är ju jävligt obehagligt att få makt. Mustafa Panshiri kan ju säga till en, men du, har du tänkt på det här? Det kanske skulle vara bättre att tänka så. Alltså, eller typ någon i media kan komma liksom och ifrågasätta om man har gjort fel beslut. Det här arvodet vi får, det är ju fast. Jag kan ju spela WoW varenda jävla dag. Jag kommer få mina jävla 70 pappen då. Det är ett trasigt system. Det är någonting som är fucked up när det är så. Och det var inte tanken att det skulle bli så, utan det här, hela vårt politiska system byggdes ju av partiet med stort P. Det är ju byggt för att sossarna ska regera någonstans. Och där fanns ju en idé om att du hade en kader som var en länk mellan den parlamentariska instrumentpanelen och basen, klassen. Arbetsplatsen, bostadsområdet, dina väljare. Det där är borta. Men som svar på din fråga varför man är rädd för, ja, men det står ju hela tiden en person bakom dig med en kniv och ska hugga den i ryggen på dig. Se till så att så fort du ramlar, då ska den personen in och ta din plats.
Alltså just för i högern eller?
Nej, både i alla partier, alla etablerade partier har ju det. Speciellt i den där jävla ormgropen som heter Sverigedemokraterna. De håller på att filma varandra och super och så här skickar ut någon när han har dragit någon skämt på fyllan typ.
Det är alltid roligt för det är aldrig någon så här journalister som sitter och gräver skit, utan det är någon expert, en journalist som sitter och dricker kaffe och typ kollar på Pornhub och så kommer någon meddelande till honom från någon SDR att du, kolla den här videon från medlemsmöte i förrgår, och så är det någon SDR som drar någon judeskämt eller någon rasistisk.
Mm. Vem är det som står med kniven då? I den här
Nej, men det är ju en intern konkurrens i partierna.
Okej.
Okay. Så här, det finns väl flera anledningar till varför politiker är rädda idag. Men sen, så här, om vi ska använda samma argument på politikerna som man gör mot kids som förnedringsrånar typ, eller kriminella som de kanske inte har lärt sig bättre. Att de är liksom, när, förr då fick du ju ändå, du började i någon liten nämnd, du fick koka kaffe åt sossepampen med hans stora kagge, så här, bara, fick springa och vara liksom Göran Perssons jävla chai boy. Och sen nu kanske du inte har den skolningen på samma sätt, att du liksom går från lägsta instans till högsta instans, utan det, och jag är väl en sån också, man går direkt från ungdomsförbundet in i politiken typ. Och det som har varit tacksam för mig, det är att jag blev utsparkad, jag fick lära mig simma istället för att sitta på Titanic. Så har jag fått bygga ett lokalparti, jag har fått lära mig vad det innebär att verkligen bygga från noll, och det är ju kunskaper som man kanske inte får om man ler och håller käften. Och ska man göra en politisk karriär, om ni någonsin funderar på det, då ska, det är ju så ni ska göra. Ni ska le och ska ni hålla käften.
Jag kommer aldrig göra en politisk karriär, men...
Jag ville fråga dig en sak om just alltså, ditt engagemang. Jag ska bara tillägga att Löfven blev faktiskt adopterad när han var 10 månader gammal. Och sen när han var 20 år så började han lära känna sin biologiska mor. Och då fick han veta att morfar var nazist och jobbade på en nazistisk tidning. Så det var blodmässigt. Men han kände ju inte sin mamma. Jo, alltså jag vet att att jag inte åker på en jävla skit att jag bara Löfven. Ja.
Ingen tror att Löfven är nazi.
Och en dag kommer du släppa den här spärren och du kommer känna dig så fri och du kommer gå så bra.
Jo. Men det ska vara rätt.
Absolut, men
jag vet
är det verkligen där det handlar om? Är du inte lite orolig också?
För?
Ja, folk har blivit arga.
Nej, men så här, alltså, just så här, nazireferenser. Men du, alltså, när du...
Ja, men vadå? Du gjorde ju nazireferens till SD. Det är okej.
Ja, men det stämmer ju. Ja, men de har ju rötter
i nazismen. Det var väl inte SD som släppte igenom tågen, eller? Det var väl så sådana...
Ja,
det var inte SD som satt och samma med.
Men det var inte Stefan Löfven.
Nej, exakt.
Nej, det var det inte.
Exakt.
Men det var inte Jimmy.
Medans Jimmy kan
vara. Fast. Men det är... skitsamma. Gör din poäng.
Fast Jimmy har varit kompisar med folk som heilar.
Ja, och när man gick med i det partiet i den tiden, så jag har svårt att tro att man inte hade sympatier för någon liksom nazistisk ideologi.
Ja.
Men jag tycker inte det är produktivt att se dem som nazis alls.
Nej,
jag ser inte att du ser det heller. Preskriptionstiden har gått ut. Jag tror inte att över 1 miljon svenska väljare är nazis.
Nej, verkligen inte. Och jag har själv gått ut och sagt att om... jag ställde en fråga att om preskriptionstiden för Bondepartiet har gått ut och för sossarna har gått ut, rasbiologiska altrar, när kommer preskriptionstiden för SD gå ut? För att det... De har ju också gjort skit.
Svaret är när medieklassen tjänar på partiets politik. När SD säger, det är lugnt, vi vill också fridlysa public service. Vi vill också fridlysa er talanglösa jävla parasiter som sitter i myndighet efter myndighet och inte gör någon nytta. Då kommer preskriptionstiden gå ut.
Det handlar inte om
att de har gått omkring i kängor eller att någon annan parti...
Vad menar du med att när de fridlyser public service? Public service har över... Vad är det, 80% stöd bland svenska folket när det kommer till förtroende?
Så. Ja, och när partiet fridlyser public service, då kommer det bli en annan medial bild av det. När partiet fridlyser public service kommer det bli en annan medial bild av partiet. Ja, okay. Jag lovar dig, alltså, det är det handlar om. Det handlar inte ett skit om någon så här invandring. Jag tror inte på det där överhuvudtaget. Det där är bara bullshit. Det där är bara en kulle vi håller på att utkämpa klasskrig på just nu. Och det kommer gå vidare. Och det är det som är lite synd. För då kommer det sitta de här personerna som är så jävla humanistiska nu på kultursidan. Och de kommer sitta och typ prata om så här... Jag vet inte, om det nu skulle bli progromer i Sverige skulle de sitta och typ applådera och bara... Fan, vi måste döda mer blattebarn, typ. Yeah. Tror jag.
Det är väl också en dimension av marxism egentligen, om man applicerar informationsteknologi på det. Att det kommer alltid vara i den dominerande produktionsklassen att kurera fram någon sorts sanningskurator i samhället. Mm. På samma sätt som det var ju godsherrarna som hade en sorts symbios med kyrkan som var sanningsproducenter. Mm. På samma sätt som produktionsklassen idag har en symbios med akademin och media. För de göder varandra. Mm. Det är inte svårare än så. Nej. Sen betyder det inte att det är ett hemligt rum där folk sitter och dricker whisky och
absolut
konspirerar.
Nej, exakt.
Det är en så här naturlig, kaotisk utveckling av samhällskroppen. Mm. Det finns inget egentligen ont uppsåt bakom det här, som jag ser det.
Nej. Nej.
Jag tänkte fråga dig, alltså jag vet ju att du jobbar ju väldigt hårt. Alltså dag och natt i princip. Och när det är val så sover du knappt, har jag fått höra från
Malcolm.
Mina olika källor. Ja. Jag tänker, finns det egentligen är två frågor. Finns det en risk för att du kan gå in i väggen?
Ja.
Okej, snabbt svar. Och när i närtid måste du, tänker du, om du pratar med dig själv, se någon viss resultat av det du håller på med för att du ska orka jobba vidare med det du gör? Och om du inte ser det, vad händer då? Alltså, förstår du lite vad jag menar?
Ja. När jag ger upp.
Ja, lite så.
Alltså jag borde ju gett upp någon gång mellan 2014 och 2018 typ. Chans att jag bara skit i det där jävla partiet. Europa, det kommer inte bli något. Nu failar jag med min intention.
Nej,
jag ska göra det. Men han höll ju på att tjata om att så här, man ska skita i partiet typ, för att det är bara, jag förstår honom ju. Jag höll ju på att traggla med ett jävla kommunparti utan makt. Så här, inga pengar. Jag hade lagt in mina sparpengar där. Men jag tror att jag är hjärnskadad. Det är nog fel på mig. Jag vet inte. Jag kan inte. Jag vill det är jättesvår fråga det där. Jag vet inte. Om man går in i väggen, då går man in i väggen. Liksom. Men jag kan liksom inte få lugn i mig själv. Jag får ju panik om jag ska försöka kolla på typ jag sitter med min stackars flickvän och ska kolla på en film typ, eller så här, bara, när vi åkte till Spanien i två veckor, jag höll ju på att klösa på väggarna. Jag mår ju bra av det här. Jag mår ju bra av att bygga partiet. Det är det som är nu. Jag mår ju skitbra nu.
Är du en sån här som lever för att jobba?
Ja.
Men alltså ditt engagemang måste jag faktiskt ändå säga är helt jävla otrolig. Alltså att du inte, att du orkar fast du stöter på ändå en del utmaningar längs vägen. Hade du tänkt att du hade kunnat lägga den på något helt annat och typ bli miljonär?
Ja, om jag inte höll på med politik då skulle jag nog syssla med att bygga företag.
Han är höger! Jag visste det!
Men det verkar så enkelt. Alltså det är så enkelspårigt. Typ. Politik är så stort. Det tar inte slut. Man blir sån här underlaten som flyger ur buren. Och bara, det finns inget tak. Det, liksom, det blir bara mer och mer magsår. Så fort jag kommer över en tröskel så bara... Det bara kommer mer, typ. Och sen, det är ju inte kul. Man ska ju inte hålla på med politik för att det är kul. Det är stimulerande, det ger något. Men om jag märker att jag inte gör någon skillnad för människor. Om jag bara blir ännu en sopa som sitter i mitt marginaliserade hörn. Och så här bara, som en snidement gammal idiot bara sitter och upprepar samma skit. Då kanske man ska lägga ner. Men jag ser ändå någonstans, jag ser en potential i det här. Jag ser att det finns ett enormt politiskt tomrum som går att fylla i Sverige. Och jag har ingen rätt att klaga på så som jag gör om jag inte själv försöker göra någonting åt det.
Okej, om vi fastnar vid det här med att göra någonting åt det. Låt oss säga att Örebropartiet... för mitt exempel skulle bli jättestor i Borlänge, okej?
Ja.
Och så Marcus Allard blir liksom största liksom partiet i Borlänge, kommunfullmäktige. Och Borlänge har ju det här området Kärnängar, där enligt kommunens statistik så ska det bo 3000 där på pappret. men man misstänker att det bor över 10 000 där. Om man mäter det med sophantering och vatten.
Vänta, folkbokföringsstatistik var 3 000. Men...
Polisen misstänker att det bor 10 000 där. Majoriteten, och då menar jag liksom 99% av utländsk härkomst. Många somalier. Majoriteten arbetar inte. Och polisanmälningar har gått ner ganska drastiskt de senaste åren. Alltså man anmäler inte, det har varit problem där, men det har gått ner. Och man kan tänka sig så, wow, då börjar jag få ordning på saker.
Klanstyret.
Ja, det är liksom parallella strukturer som, och det gör att polisen är väldigt oroliga att det gått ner så mycket. Och då och säg att du så här, Marcus Allard, du får ta över Kärnängar, du bestämmer liksom reformer, du har 10 år på dig att visa oss bra resultat. Vad gör du?
Ett, det räcker inte med 10 år. Två, man behöver makt på nationell nivå också. Men så att rent, alltså du kan göra vissa grejer från kommunen, men för att få ordentligt resultat, beroende på vad som är målet förstås, så behöver du ju makt nationellt också. Bara för att lägga en brasklapp på ditt exempel. Och det är ju jävligt mycket grejer som behöver göras. Men det är ju, om man ska försöka specificera då, vad, för du pratar ju om problem här utan att riktigt nämna det. För vi förstår ju alla underförstått ungefär vad det är vi pratar om. Det är arbetslöshet, det är kriminalitet, det är svenska staten har inte kontroll. Man skulle nästan kunna prata om att det här är territorium som det bor. Ja, en främmande makt är kanske överdriven, men typ nästan. Alltså att det här är inte en del av svenska samhället. Och jag tror, jag håller på att virra in mig en massa så här ursäkter innan jag kommer till någon kärna, men jag tror att det beror också på, jag tror någonstans på en kombination av assimilering och repatriering. Alltså en assimileringspolitik överlag. Och
om vi fastnar där då, vad är assimileringspolitik enligt?
Det är rörligt. Det är inte fast, det är rörligt. Och det bestäms av hur jävla fort den här utvecklingen går egentligen. Hade du ställt en fråga till mig för 15 år sedan, då kanske jag hade sagt, det låter lite obehagligt. Hade du ställt den för 5 år sedan, då kanske jag hade svarat, då kanske jag hade haft en mer bred definition av vad som kan innefatta svensk kultur. Och ställer den till mig om 10 år, då kanske den är ännu mer liksom stängd.
Om vi tar det idag då?
Då får man tänka på, får man väl dela upp det någonstans. Så här, vissa självklarheter, så här, men du begår inte brott, du jobbar ju rätt för dig, allt det här grundläggande. Men utöver det så behöver
det
du internalisera...
Det låter som Annie Lööf också skulle säga.
Ja, men jag är inte klar.
Okay.
Utöver det så behöver du internalisera en gemensam, alltså, värdegrund. Alltså, alltså, att du behöver ha...
Där kom det, Annie Lööf!
Att du behöver ha... Vi pratar ju sällan om det, men jag tror att Sverige behöver en gemensamt internaliserad ideologi för att våra institutioner ska fungera. Om alla gav sig fan på att fuska med bidragen, då skulle, alltså Sverige skulle klappa ihop direkt. Så. Det är inte för att liksom Peter Springer eller Mustafa Pashir eller Hanif Azizi står med batongen i högsta hugg och säger, fuska fan inte med bidragen. Det är inte det som gör att svenskarna inte fuskar. Utan det är ju en ideologi. En förhållningssätt i staten. Alltså en kultur. Och de grejerna är ju inte självklara att partier vill driva igenom. Eller de tänker inte ens i de termerna. Så där behöver man ju lägga i en växel och se till så att alla köper den kulturen och man märker att det här går ju fan inte. Eller att insatsen för att du ska få det att funka, att det är helt enkelt en för hög insats. För du måste ju väga, det här kostar ju pengar och det kostar energi. Du måste ju väga det mot andra grejer i samhället också. Då kommer du ju hamna i quick fix. Och det blir ju någon slags repatriering. Sen tror jag att du kommer behöva ha repatrieringsinsatser överlag. Så. Men omfattningen av det bestäms ju lite av hur mycket du kan. Det är lite svårt att förklara hela den här grejen. Jag har inte en färdig plan så.
Men när man säger ett ord som repatriering, då antar jag att du har ändå tänkt igenom vad det innebär. Så hur ska det gå till?
Alltså, ja, det är ju väldigt stort. Alltså, men
det behöver inte vara stort. Vi kan ta Kärnängar. Mm. Det bor 3000 där, 10 000 enligt.
Ja, du får ju gå in och du får ju ha en så här.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lyx hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.